Det är underbart att få vara med i Herrens hus tillsammans. Eller tycker ni att det skulle vara bättre på något annat ställe just nu? Det är bra. Vet ni vad som står som rubrik här hos mig idag? Glädjen i att ge. Och så läser Tage här om ifrån Matteus 6. Och jag tänkte, herre, det är ju nästan att man blir lite skrämd, men alltså på ett positivt sätt. Fantastiskt att Herren verkligen har förberett på olika platser utan att vi visste om varandra. Och det bara bekräftar ju att det här verkligen är ett budskap som Herren vill ge oss idag. Och jag vill börja med en kort information här om en general och en politiker som hette Sam Houston. Och han kallades bland annat The Old Drunk. Det var väl ingen bra titel, The Old Drunk. Och han hade faktiskt stora alkoholproblem. Han var gift 3 gånger. Han konverterade då vid ett tillfälle till katolicismen. Och sen vann han faktiskt ett viktigt och stort slag för Texas mot Mexiko. Han var generalen i det slaget och det gjorde att Texas så småningom blev en delstat i USA. Det som är intressant, det här var bara en bakgrundsinformation, men sen när han gifte sig då för 3:e gången, hans fru, hon var faktiskt en frälst kvinna. Och hon bearbetade honom i 14 år, om jag får säga så. Vittnade för honom, försökte få honom komma med på vägen med Jesus. Och till slut så tog han emot Jesus och han blev döpt som vuxen in i en baptistförsamling. Staden Houston, bara som en sån där liten detalj, staden Houston i Texas är uppkallad efter honom. Sam Houston. När han hade blivit frälst, då fick han på hjärtat att han skulle betala halva lönen av församlingens pastorslön. En person som tog åt sig betala halva pastorslönen. Och när folk undrade varför han gjorde detta så svarade han: min portmonnä blev döpt tillsammans med mig. Min portmonnä blev döpt tillsammans med mig. Det tyckte jag var bra. Nu är det så att nu börjar ni gå i försvarsställning här. Det känner jag. När pastorn börjar att predika om pengar, då är det antingen ett stort minus i församlingskassan, eller så har församlingsledningen fått för sig att man ska satsa på ett projekt som kostar skjortan. Men jag vill blåsa faran över på direkten. Det är inte det som är bakgrunden. Vi har faktiskt inget stort minus i kassan. Församlingen är otroligt givmild och är med på alla sätt. Generöst. Och ni är jättetrogna i ert givande. Så det är inte det. Så slappna av. Och det är inte heller så att jag kommer här med ett projekt som skulle kosta jättemycket pengar. Absolut inte. Anledningen till varför jag tar upp det här idag, det är att jag upplever att Herren vill att jag ska göra det. Och jag upplever att Herren vill att vi ska bli välsignade. För när vi talar om bibliskt givande, då är det faktiskt 3 ord som kommer till mig. Det första, det är välsignelse. Och det är det någon här förutom mig som vill ha välsignelse? Jag vill ha så mycket jag kan få. Så det är välsignelse. Det andra, det är tacksamhet. Jag tänker på honom som har gett sig själv. Vilken tacksamhet som fyller mitt hjärta gentemot honom som har gjort allt för mig. Och det tredje, det är glädje. Välsignelse, tacksamhet och glädje. Jesus har ofta i olika sammanhang pekat på välsignelsen i givandet. Och jag vet att han inte vill undanhålla någon av välsignelserna för oss här i Landskrona. Amen. Det finns en härlig vers i Matteus 13 och det är vers 44. Matteus 13, 44. Jesus säger: himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Kort och koncist så berättar Jesus om en stor glädje som kom in i en människas liv. Nu kan det finnas olika tolkningar kring den här versen. Det kan vara det att den talar om att en människa hittar Jesus. Och det är så värdefullt, frälsningen, att han går och säljer allt annat för att omfamna Jesus och frälsningen. Han lämnar det gamla och så blir allting nytt. Det finns andra som ser Jesus själv i detta. De säger det här, den här liknelsen talar om Jesus som ser oss. Vi är som skatten som är nedgrävd i åkern. Han ser oss och så ger han allt sitt liv för att vi ska få frälsningen. Och då blir han, det är liksom hans största glädje att ge oss frälsningen. Men jag tycker båda tolkningsmöjligheterna är helt fantastiska. Det avgörande det är att mannen i liknelsen, han får glädje, han gör sitt livs klipp. Han blir glad. Ja, han blir så glad att han säljer all det andra han ägde. För nu hade han hittat den största tänkbara skatten. Så det är glädjen över skatten som styr händelseförloppet. Och på samma sätt så tror jag att det gäller vårt givande till Jesus. Jag kan inte läsa någonting i den här versen att mannen gick och klagade. Oj, 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 stackars mig. Nu ska jag gå hem och sälja min dator. Nu ska jag gå hem och säga upp C-more-programmet. Oj, stackars mig nu. Och sen klagar han och klagar han och klagar han. Det är så synd om mig. Och kyrkan och pastorn bara vill ha alla mina pengar. Stackars mig. Men jag gör det väl. För jag vill ju ändå komma åt den här skatten. Nej, absolut inte. Det enda som står här att han blev så glad. Och så var det här ett naturligt resultat av hans glädje. För han såg värdet i skatten. Han hade ju förstått, wow, det här är ju så mycket mer än det vad jag har. Och därför gör han det med glädje för att komma åt skatten. Alltså inget ack och inget ve över det stora offret. Vid ett annat tillfälle så läser vi om en tulltjänsteman. Han bodde där vid jordens kanske äldsta stad, Jeriko. Långt ner i en dalgång 400 meter under havsnivån. Kan du tänka dig havet här ute? Och så 400 meter ner under havsnivån, inte under vattnet. Han var ingen dykare. Men under havsnivån i en dalgång, där ligger staden Jeriko än idag. Och där i Jeriko så levde Sackeus. Och det står om honom i Lukas 19, vers 2. Lukas 19, vers 2. Där fanns en man som hette Sackeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Sackeus, en rik chef alltså i tullverket. Och en del av människorna, de blir rika genom hårt jobb. Man arbetar hårt. Man träffar rätt beslut. Man kanske ärver en stor summa pengar eller får en annan sorts gåva. Allt helt legalt. Andra, de gör allt möjligt som inte är fullt legalt eller rent av illegalt, och så blir de rika. Och sen finns det en del som kanske har en blandning av både och. Och jag tror att Zacchaeus var en sådan. Han jobbade hårt som tulltjänsteman, men så tog han också mer än han skulle. När Jesus kom till hans hus som gäst, då hände det någonting i den här tulltjänstemannens hjärta. Någonting händer. Guds ande riktar strålkastar ljuset på någonting i hans liv. På det som har varit illegalt. Och han bara förstår, det här var fel. Jag borde aldrig ha gjort detta. Och jag kan inte ha Jesus i mitt hus och hålla på det sättet. Och det säger bara bang. Från ena ögonblicket till nästa så förstår han. Jag måste göra någonting. Det räcker inte med att jag säger Jesus, jag älskar dig. Det måste också få konsekvenser i mitt liv. Och så läser vi om detta i Lukas 19, vers 8. Men Zacchaeus stod där och sa det till Herren: hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen. Det var en omvändelse. Det var inte bara att lyfta handen och sen fortsätta som förr. Det var en omvändelse. Hela livet påverkades av detta beslut. Och precis samma sak som hände generalen Houston hände Zacchaeus. Hans frälsning inkluderade portmonnän. Tror jag det var en tung och pressad atmosfär där i hemmet i Jeriko. Tror du att Zacchaeus gick där med hemska tankar om alla pengarna som nu försvann från hans hemliga konto? Om du tror detta, då har du fel. För det står i skriften, redan i vers 6 i samma kapitel: Zacchaeus skyndade sig ner då från trädet och tog emot honom med glädje. Det var en glädje som fyllde huset. Han kanske hoppade och dansade. Han kanske gjorde som en på gjorde här. Jag vågar inte riktigt översätta till svenska när han dansade. Jag tänkte jag gör mig bort. En glädje som David, kung David, när han dansade framför förbundsarken. När aposteln Paulus berättar om hur han hade det, så citerar han Jesus angående givandet, och då säger han: det är saligare att ge än att ta. Alltså, ni hör, glädje, välsignelse, salighet, det är sådana ord som är kopplade till det bibliska givandet. I januari 1956 mördades 5 amerikanska missionärer av urbefolkningen i Ecuadors djungel. Och en av dem var Jim Elliot. Han var bara 28 år gammal när han mördades. När han gav sitt liv i tjänst för Jesus. Han lämnade efter sig sin fru som han hade gift 3 år tidigare. Och en liten flicka på 11 månader. Tillsammans med 4 andra så blev de mördade av urbefolkningen. Innan Jim Elliot dog sa han vid något tillfälle: det är ingen dåre som ger ifrån sig det han ändå inte kan behålla för att vinna det som han aldrig kan förlora. Jag vill upprepa detta. Det är ingen dåre som ger ifrån sig det han ändå inte kan behålla för att vinna det som han aldrig kan förlora. I hans fall var det faktiskt livet. Hade han kunnat behålla livet? Kanske 60 år till. Eller 70. Sen hade han också dött. Han kunde inte behålla sitt jordiska liv. Men han vann någonting som han aldrig kommer att förlora. Det eviga livet. Förstår ni vilken himmelsk logik? Det är detta det handlar om. Vi ger till Jesus det vi ändå inte kan behålla. Och det gäller allt jag har här i livet. Jag har läst en mening som jag tyckte var väldigt bra. Ingen har någonsin sett en möbelvagn fastspänd vid en likvagn. Vi tar inte med oss någonting. Alltså det är skrämmande. Inte någonting. Inte ens min kavaj. En annan känd person, John D. Rockefeller. Det var han som blev rik på oljeindustrin i USA. En av de rikaste männen. Om man räknar om det till dagens värde, det som han ägde, så var det 318 miljarder US-dollar. 318 miljarder US-dollar. En man. Och när han dog så ställdes frågan till hans revisor hur mycket Rockefeller hade lämnat efter sig. Och svaret har blivit något av en klassiker. Allt. Allt har han lämnat efter sig. Han behövde lämna allt. 318 miljarder dollar. Kommer du ihåg mannen som hittade skatten i åkern och blev överlycklig? Jag tror det är viktigt att vi börjar inse vad vi håller på med. Att vi börjar inse hur värdefullt den himmelska skatten är. Kontot i himlen, det kommer vi att ha glädje av i evighet. Det gäller att investera på rätt ställe. Jag menar, vi är vana vid att prata om investeringar. Det gäller att investera på rätt plats. Och det är väldigt logiskt. Varje banktjänsteman och ekonom skulle säga, men absolut, det gäller att investera rätt. Jesus säger, samlar jag inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samlar jag skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Förstår ni, det handlar inte om att jag står här och vill ha era pengar. Jag har inte ens fått uppdraget av styrelsen att göra detta. De visste inte att jag skulle predika om detta. Det handlar inte om det. Det handlar om att du ska bli välsignad. Att du investerar rätt. Det gäller ditt liv. Det eviga livet. Det är det det handlar om. Jesus säger, samla inte skatter på jorden. Och vi har ju redan konstaterat att vi inte kan ta med oss ett enda öre till himlen. Men enligt det Jesus säger här kan vi skicka pengar i förväg. Det var en bra idé. Ibland går vi till Western Union och skickar pengar till ett annat land. En annan världsdel. Eller så kan vi bara swisha. Vad heter det på norsk? Vips. Vi kan skicka pengar hit och dit, överallt. Tanken är inte främmande för oss längre. Vi går ju inte längre med våra pengar i en liten sån där påse. Skicka pengar i förväg, inga problem. Vår son Mikael som nu ska flytta till Sverige, han har precis skickat pengar i förväg. För vi ska köpa bil åt honom. Det är en spännande historia. Jag kan bara nämna att i torsdags åkte Ryt och jag ner till Lund. För vi skulle hämta upp vår gamla gräsklippare som var på lagning. Vi skulle hämta den på vägen hem. Då köpte vi en 9-sitsig buss. Vi visste det inte på väg ner. Men det är en annan historia. Herren leder oss där vi går bedjande fram. Det var inte våra pengar, det var sonens. Halleluja. Vi kan skicka pengar i förväg. Och egentligen, om vi tänker efter, så är det det enda logiska att göra. Vi är ju logiskt tänkande människor, eller hur? Tänk, här lever vi 80-90 år om vi blir gamla. Någon kanske blir 100, men andra dör mycket yngre. Och så satsar vi stenhårt på det här livet. På andra sidan har vi det eviga livet. Och Jesus själv säger, det är där ni ska investera. Så vad är logiskt? Vad tycker du själv? Var ska vi investera våra tillgångar? Med varje dag som går så kommer vi närmare den dagen då vi förlorar allt vi äger här på jorden. Och samtidigt med varje dag som går så kommer vi närmare den dagen där vi får äntligen lägga händerna på den skatten som vi har samlat i himlen. Så är det. Vilken himmelsk logik. Så låt oss skicka pengarna i förväg. Och nu vet jag, och det vet vi alla, att vi behöver pengar här för att kunna leva. Vi behöver kunna betala för mat och vatten och kläder och hus. Och vi behöver pengar för kanske en bil eller bussbiljetter. Vi behöver pengar för att kunna betala för våra barn, det de ska ha. Och sen blir det jul och sen blir det massa med presenter. Alltså, vi behöver pengar här på jorden. Det är självklart. Och vet ni vad? Till och med det har Jesus tänkt på. Han är inte emot det. Utan han själv säger ju i det som Tage läste här inledningsvis. I Matteus 6, 31 och 32. Bekymra därför inte och fråga inte vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? All detta söker hedningarna efter. Men, och lyssna här. Men, er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Så självklart. Det är inte så att du ska gå till banken, tömma kontot komplett. För nu har Sigfrid sagt att du ska skicka det i förväg. Och så sätter du in det på Pingstförsamlingens konto. Och vi blir jätteglada. Men vi ska vara förnuftiga. Han har gjort oss till förvaltare över det vi har fått. Det är inte det handlar om. Och Jesus vet att vi behöver allt detta. Och han välsignar oss med det vi behöver. Tack och lov. Men, och det är ju det som också Tage redan nämnde, jag är så fascinerad hur den helige ande har lett i förberedelsen. Så fortsätter Jesus säga, sök först efter Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Prioriteringen ska vara rätt. Det är inte så att Herren ska få en hundring när jag ska ha 100 miljoner. För att göra det tydligt. Först Guds rike. Och därför är det en självklar sak för mig till exempel att jag lägger det jag vill lägga när månaden börjar, när lönen kommer. Förstlingen till Herren. Inte om det är kanske till äventyrs någonting övers i slutet av månaden. Sök först Guds rike Och det är en sådan välsignelse. Och det är med en glädje man gör detta. Jag blir inte ledsen när jag gör det. Det är inget offer, utan halleluja, nu får vi vara med och tjäna Herren på det sättet också. Och sen blir det spännande ibland att se hur han löser löftet. Att det andra, det kommer också att räcka för det andra. Halleluja. Hur mycket ska vi då ge? Det gamla förbundet talar om 10% eller tiondet. Och det är det första som man ska ge. Förstlingen. Det bästa. Man skulle inte ge det som var lite lytt. Ni vet, något får som haltar lite. Eller lite vete som börjar och mögla. Ja, det här kan jag ge till Herren. Utan det bästa, det första, det skulle gå till Herren. Och utöver det här med tionde så fanns ju syndoffer och tackoffer och andra offer. Utöver tiondet. Så vad hände då med detta tiondet? En del brändes upp på altaret som en väldoft för Herren. Och resten gick till prästerna och leviterna, det var deras lön. De hade inte fått ett eget landområde som de andra stammarna, utan deras del var det som bars fram till Herren. Men de tog också hand om skolväsendet. De tog hand om juridiken i landet. Så det här var ju ett sätt att se till att det fungerade. Frågan är det, okej, det är gamla testamentet. Men nu lever vi i nya testamentets tid. Helt nya bullar. Hur fungerar det i Nya testamentet? Jo, men lyssna här vad Jesus säger. I Lukas 11:42. Ve er fariseer. Ni ger tionde av mynta, vinruta och alla grönsaker, men missar rättvisan och kärleken till Gud. Och så säger Jesus, ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Så Jesus bekräftar tiondet. Han säger, ni borde göra detta. Ge tiondet. Det är Guds vilja. Det är okej. Det är rätt. Men ni får inte försumma rättvisan och kärleken över det. Hur ska vi då göra med det här tiondet? Vi kan inte bara kasta upp det i luften till Herren. Här, varsågod. Nu har du mina pengar. Hur gör vi rent praktiskt? Vi läser i Apostlagärningarna att det var församlingen som man tillhörde som var den givna adressen till givandet. De nyfrälsta i Jerusalem kom och lade sina gåvor ner vid apostlarnas fötter. Kanske någon sitter och tänker, jag klarar inte av detta. Om jag ger tiondet, vad kommer att hända med mig? Det finns fler dagar i månaden än jag har pengar. Vad kommer att hända med mig om jag börjar ge tiondet? En skrämmande tanke kanske. Och rent ekonomiskt kanske du, när du sitter ner och räknar dina utgifter och dina inkomster, säger du att det går inte. Och vet ni vad, om jag och Rut hade gjort så hade vi aldrig kunnat ge tiondet. Men vi har gett tiondet i 44 år. Som äkta par och dessförinnan också. Och det har alltid fungerat. För det finns inte bara ekonomi i detta. Det finns inte bara ett och ett som är två. Utan här finns också någon som säger, om ni söker Guds rike först så ska jag, den levande Guden, den allsmäktige, se till att ni får det andra som ni behöver. Det är en himmelsk logik som jag vill återkomma till igen och igen. Så 10% av ens inkomst, det är mycket pengar, absolut. Och som jag sa så har vi prövat på detta. Som nygifta så hade vi en lön på 2500 kronor. Två personer. Nu är detta 44 år tillbaka i tiden. Men det var inte mycket pengar. Det var långt, 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 långt under minimilönen. Men det var det som missionen hade råd med att ge oss. Och sen fick vi fritt boende. Så fritt boende 2500 kronor. Vi sa, Herre, tiondel ska tillhöra dig. Vi gjorde faktiskt så att vi, allra första lönen vi fick, sa vi, Herre, den ska du ha helt. Sen får du ta hand om oss. Och det gjorde han. Jag säger inte detta för att berömma mig, utan för att peka på vilken fantastisk Gud vi har. När vi gör som han säger, så gör han som han har sagt. Och när vi fick ett barn, samma lön, så fungerade det lika bra. Och sen föddes det andra och det tredje barnet och det fjärde barnet. Lönen höjdes visserligen, men vi har aldrig tjänat speciellt mycket. Men Jesus har varit fantastisk i alla dessa år. Jag skulle kunna vara här, ja, minst en hel dag, och berätta om under och tecken som vi har fått uppleva på det området. Hur Herren har försörjt oss på helt underbara sätt. Så lita på Jesus. Han gör det han säger. Och Guds ord säger i Malaki 3:10, bär in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus, säger Gud. Pröva mig, säger Gud. Nu i det här, säger Herren Sebaot. Om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mått. Antingen Gud ljuger. Nej, halleluja. Han gör aldrig det. Han ljuger aldrig. Han säger, så här är det. Pröva mig. Han säger, pröva mig, testa mig. Så du kanske kan börja genom att säga, okej, Herre, jag testar dig. Du har sagt själv, nu prövar jag dig. Så säger Herren, tror vi honom. Hur ska vi då se på de 90% som är kvar? Allt vi har tillhör Herren. Allt kommer ju från honom, eller hur? Är det någon här som har någonting som inte kommer från Herren? Ja, någon säger, ja, men jag har jobbat hårt för mina pengar. Absolut, men vem har gett dig jobbet? Ja, men har utbildat mig fantastiskt duktigt. Ja, men vem har gett dig förståndet? Vem har gett dig livet? Allt vi har och äger kommer ifrån Herren. Så vi är förvaltare av hans goda gåvor. Och vad gör man som god förvaltare? Om ägaren säger att han vill ha en del av det som är hans och använda det för något annat. Har ni något förslag? Som god förvaltare, vad gör man? Om ägaren kommer och säger, nu vill jag ha en del av mitt som du förvaltar. Jag tror en god förvaltare ser till att ägaren får som han vill. Och det så fort som möjligt. Och nu vill jag bara här mot slutet också lägga en liten brasklapp. Det är inte pastorn som får lägga sig in i det du ger. Det är inte styrelsen, någon profet eller någon annan människa som får komma till dig och säga, så här ska du göra och jag kommer att kolla upp om du gör som du ska. Det är inte vår uppgift. Det är förbjudet för oss att göra detta. Jag står här och förmedlar Guds ord, Guds tankar. Det här är en privat sak mellan dig och Fadern i himlen. Och bara så att ni alla vet, jag vägrar att titta på siffrorna som pastor. Jag vet inte vad den enskilde ger. De som jobbar med bokföringen, klart de ser vad som kommer in. Men jag vägrar, vill inte ha namn. Jag vet inte vad den enskilde ger. För det är inte min sak. Det är en sak mellan dig och din Fader i himlen. Och det är Jesu ande som kommer att leda dig i dessa känsliga frågor. Så till sist. Det är en obeskrivlig stor glädje att kunna vara med. Att välsigna Guds rike. Att investera i Guds eviga rike. Och tänk den dagen, och den kommer en dag närmare för varje dag som går. Så kommer vi att stå där. Och så kanske vi kommer att möta människor som säger, jag är här på grund av att du har varit med och lagt en slant. I missionskassan, i församlingskassan, jag vet inte var. Jag är här för att du har varit trogen. Jag menar, hur mycket kommer det att väga jämfört med om jag har en 1000-lapp mer på mitt konto som jag ändå inte kan ta med mig? Tänk på skatten du har skickat i förväg till det himmelska hemmet, där vi kommer att ha glädje av den i all evighet. Att ge till Jesus rikligt och frivilligt, det kommer att fylla dig med en stor glädje. Och det står att Herren älskar en glad givare. Och så är det vägen till att vi får uppleva Guds under i våra liv. När vi är helt beroende av honom, också på det ekonomiska, och får uppleva hur han hjälper. Vilken välsignelse. Det är trosstyrkande. Det är en välsignelse. Så det handlar inte om församlingen, församlingskassan. Det handlar inte om att vi vill ha era pengar, utan Herren vill välsigna dig. Herren vill ge dig en glädje som du får när du ger på bibliskt sätt. Och Herren, han kommer att fylla dig och göra saker och ting i ditt liv som du inte får uppleva om du inte går den vägen. Så det är bara tanke av glädje och välsignelse, av tacksamhet, som får styra oss i detta. Herre, tack att du är en sådan god far. Och egentligen, Herre, så behöver du inte ha ett öre ifrån oss heller. För ditt är silvret och guld. Det är du som är rik. Men du glädjer dig. Du blir glad över dina barn. När vi ger av tacksamhet. När vi ger berörda av din helige ande. När vi ger med tanke på att det är så lite mot vad du har gjort för oss. Och när vi ger för att testa din trofasthet. Du glädjer dig över det. Du bara väntar på hur du kan visa oss din godhet, din trofasthet. Tack Jesus att vi får ha det på det sättet. Tack att du vill välsigna oss ännu mer i framtiden. Också på det ekonomiska området. Amen, amen.